P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. USA inför nya sanktioner mot Iran och hotar med omfattande sanktioner mot länder som handlar med Iran. Idag var det första vardagen efter dådet på gymnasieskolan i Fagersta i fredags. Vi får höra reaktioner därifrån strax. EU meddelade idag att de skjuter till ytterligare 67 miljarder kronor för att stötta Ukrainas försvar. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Och först ikväll om det som USAs finansminister Scott Bessent presenterade tidigare ikväll. Det vill säga nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Det handlar om Irans finansiella kontakter runt om i världen, sa den amerikanske finansministern bland annat.
We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
Sa USAs finansminister Scott Bessent tidigare ikväll. Och med nu direkt är vår utsända i USA, Martin Svenningsen. Ja, Martin, vad innebär de här sanktionerna rent konkret?
Jo, men teorin är ju, som Scott Bessent säger, att man ska i princip strypa alla ekonomiska in- och utförslar av pengar och varor till Iran. Och då ska man till exempel klämma åt företag eller länder som tvättar pengar eller köper råolja eller gör något annat. Att man ska helt enkelt få dem att sluta med det. Och det är ju främst olja och naturgas man siktar in sig på. Det ska vi nog vara villiga att erkänna, framförallt exporten av råolja. Och trots många års sanktioner av energisektorn så har landets viktigaste källa då, så är det här fortfarande varandras viktigaste källa till valuta och statliga intäkter. Det är teorin. I praktiken däremot är det mycket som är oklart. Och där är inte heller Scott Bessent speciellt tydlig. Man säger att man har kontaktat länder som man menar bidrar till att Iran har en fortfarande riktigt dålig men fortfarande en ekonomi. Och man hotar om att man ska strypa alla som handlar med Iran från det globala dollarsystemet. Men mer detaljerat än så vill inte Bessent svara på de här frågorna.
Så det nämns inga speciella länder i det här då?
Nej, det gör inte det. Och det är lite känsligt också, för att ett av de länder som handlar absolut mest olja utav Iran, det är Kina. Och Kina och USA är oerhört inkorporerade i varandra rent ekonomiskt. Och Xi Jinping och Trump ska träffas senare under hösten, är det sagt. Och det här är ett stort land, stor ekonomi. Hur ska man få dem att sluta handla? Andra länder som Turkiet och Iran, också stora ekonomier. Här har de ett ganska stor uppförsback och man ska liksom få dem att sluta handla ganska lönsamt med Iran. Framförallt då för de här länderna som kommer över billig olja.
Och varför sker det här just nu då?
Ja, det finns ju flera skäl till det troligen. Ett är ju det att det här kriget mot Iran inte går så snabbt som man hade utlovat från början, och det är en stor belastning för Donald Trump som gick till val på att inte blanda sig i internationella konflikter. Och man talar också om att det börjar bli brist på missiler och raketer, och Trump vill undvika att sätta marktrupper på Irans mark, fullt medveten om att det skulle innebära stora förluster, blodspel bland amerikanska soldater. Och att göra så här, menar man då flera analytiker, det är ett sätt att fortsätta bekämpa Iran, visa handlingskraft, men att det kostar inte soldatliv, det kostar inte heller enorma pengar som det gör att hålla igång ett krig. Men vi ska poängtera att Pete Hegseth, som är försvarsminister, han sa så sent som idag att det här betyder inte alls att vi kommer sluta anfalla Iran militärt.
Och vad vill då USA uppnå med de här sanktionerna då, som presenterades ikväll?
Ja, det är också fortfarande som sagt lite oklart. Man är ju väldigt tydlig med att man vill klämma åt Iran så hårt som möjligt så att det här blir så kännbart som möjligt. Det ska inte komma en dollar in eller ut från Iran. Och vad man då hoppas på är väl att på något sätt tvinga Iran till förhandlingar. Eller kanske i alla fall få någon intern rörelse och störta den sittande regimen. Men man får inte glömma att det här är ju inget nytt. Redan 2010 så införde ju då Barack Obama sanktioner, och Iran säger att de har en tvåårig plan utarbetad för att hantera effekterna av amerikanska sanktioner, i alla fall enligt landets ekonomiminister. Och i en förlängning så säger också säkerhetschefen i Iran att man kommer att reagera med ett kraftfullt sätt om USA genomför nya sanktioner, och varnar då länder som hjälper till att de kommer att ses som motståndare till Iran. Så att det är mycket stora ord fortfarande, men det är väldigt lite vi vet rent praktiskt.
Och hur tas det här emot på hemmaplan i USA, det här beskedet? Har det kommit några reaktioner eller kritik?
Alltså det är fortfarande som så att man vet så pass lite. Det finns ingen tidsplan, det finns inte några länder som har nämnts. Det finns inga företag och det finns inget tydligt tillvägagångssätt. Det finns en väldigt, väldigt tydlig viljeyttring och en ny väg att gå att klämma ännu hårdare på då Iran. Men det gör ju också att många är väldigt försiktiga med att på något sätt analysera vad det här ska leda någonstans. Det är fortfarande en väldigt stor förväntan. Vad är det vi är på väg mot? Vad är det som ska hända? En del tror att det här kan vara ytterligare ett sätt av det vita huset att komma med stora hot. Och så kanske det inte blir så stort i slutändan. Men det är många osäkerheter i det hela.
Sägs det någonting om hur det här påverkar amerikansk och andra länders ekonomi?
Ja, men USAs ekonomi kan påverkas på flera sätt om nu Scott Bessents nya sanktionsstrategi genomförs fullt ut. Alltså, främst beror det hur mycket på man kan störa då Irans oljeexport och hur Kina och andra länder reagerar. Så risken är ju uppenbar att det påverkar oljepriserna och högre bensinpriser som ju redan är, vad tror jag, var 20% dyrare än för några år sedan. Och det är ju känsligt i USA. Men samtidigt, det finns ju också en märkligt nog en amerikansk uppsida, för högre oljepriser förbättrar då lönsamheten för de amerikanska olje- och gasproducenterna. Och delstater som ju då håller på mycket med oljeutvinning och energiproduktion som Texas och North Dakota kan se ökade investeringar och högre intäkter. Så effekterna är ju på USAs ekonomi blandade. Sen, marknaderna brukar ju reagera negativt på osäkerheter i Mellanöstern, så att det är väldigt, till exempel energibolag och flyg och transportbolag och sånt där kan ju naturligtvis påverkas ju mycket negativt av högre bränslekostnader om det här kommer att bli som Scott Bessent säger.
Och det säger vår utsända Martin Svenningsen med direkt från USA. Nu har vi också med Rosper Parsi som är Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet. Välkommen!
Tack.
Vad säger du om de nya sanktionerna som USA riktar mot Iran nu?
Ja, man kan säga att det är ingenting nytt på något vis. Så på sätt och vis är det lite nästan desperation över det hela. Utan vad det handlar om är att sätta press på alla andra länder som fortfarande handlar med Iran. Det är bara det sättet som Bessent uttrycker det på, framförallt det vapen han kommer att använda. Det här finansiella internationella systemet. Det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare. Och genom att göra på det här viset, ställa ett ultimatum, så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt. Men framförallt på medel- och lång sikt så skadar de USA. Därför det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på som inte USA har kontroll över.
Och vilka konsekvenser får de nya sanktionerna för iransk ekonomi då, tror du?
Jag tror inte det kommer få någon omedelbar effekt just nu, utan det kommer ju då väldigt mycket, man kan säga så här att valutan kommer gå ner på grund av vad folk förut ser kommer att kunna hända. Och sen så beror det då på hur Kina och andra länder reagerar. Men jag menar, Kina kommer ju inte försvara Iran, utan om de motsätter sig amerikanska sanktioner så är det simpla skälet att de vet att det här inte kommer bli sista gången som USA använder det här vapnet. Och de vill ju av strategiska skäl inte att USA ska beskära deras handlingsfrihet. Så att i den mån de kommer att på något vis försöka ta sig runt det här nya ultimatumet, så är det just inte för Irans skull så mycket som för deras egen strategiska utveckling.
Men hur reagerar Irans regering då på det här beskedet från USA?
Ja, de har ju så att säga pratat om det här redan i förväg i samma höga tonläge som Bessent nu hade. Det vill säga att de hotar då alla länder som kommer att hjälpa USA och säger att de kommer att betraktas som krigförande parter. Så att de vet ju att det här kan skada dem, men de är rätt säkra på att det inte kommer att kunna skada dem på det viset och i den utsträckning som Trump tror. Och där är de nog troligtvis mer korrekta i sin bedömning. Därför att det här handlar på sätt och vis mycket mer om vad ska man göra vid förhandlingsbordet. Och problemet är ju inte att iranierna inte vill sitta vid förhandlingsbordet. Problemet är att Donald Trump inte riktigt vill bestämma sig för hur mycket han kan leva med att erkänna att han inte har vunnit ett krig.
Och hur påverkas den iranska befolkningen av det här då?
Ja, de är redan i en väldigt desperat situation, därför att ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem som de kommer få leva med så länge vi inte får någon klarhet i om det här är ett krig eller om det här är någonting som är på väg mot en varaktig fred.
Och det har ju införts sanktioner mot Iran tidigare på olika sätt, som vi hörde här tidigare, min kollega sa, från USA. Det har även varit från EU, FN med flera. Hur skiljer sig de här som meddelades ikväll, skulle du säga?
Alltså de kategorier som Bessent tog upp i termer av vad som gäller Iran självt, det är egentligen ingenting nytt. Det gäller ädelmetaller, det gäller olja, det gäller digitala betalningsmedel och så vidare. De finns det redan enormt mycket sanktioner från USA. Utan i den mån som det finns någonting kvar att klämma på, så är det just vilka andra länder som fortfarande på något vis handlar med Iran. Och det är det som då gör att priset för USA strategiskt kan gå upp. Därför att det handlar då om att trycka till både allierade och de som man inte är allierade med, för att få dem att sluta handla med Iran.
Och hur kommer Iran agera nu då, utifrån det som har kommit här ikväll från besked från USA, tror du?
Ja, det beror lite grann på. Det beror på om det här nu iscensätts, och framförallt vem listar man som länder som är skyldiga utifrån Iran, USAs perspektiv, och vilka av dem kommer att ge med sig när amerikanska liksom sändebud kommer och kräver olika saker. Då får vi se om hur mycket effekt det här har och hur Iran kommer att reagera. Ett sätt för dem att reagera är att höja temperaturen i Persiska viken. Det vill säga att det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
Det säger Rospi Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet. Tack för att du var med. Innan det hörde vi vår utsända i USA, Martin Svenningsen. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1, som idag sände en del av programmet från Fagersta med anledning av attacken på gymnasieskolan i fredags, då en flicka dödades och 3 pojkar skadades.
Och vi inleder alltså i Fagersta första vardagen efter det fruktansvärda dådet vid Brinellskolan i fredags. Så Ylva Lilja är alltså på plats.
Ja, Brinellskolan är en gymnasieskola som hållit stängd idag. Polisutredning pågår. Det är avspärrningstejp runt hela skolbyggnaden. Intill den finns en grundskola, och där finns också idrottscentret, Fagerstahallen. Och i Risbrohallen, som också ligger där, så har det inrättats ett kriscenter. I den här skolattacken dog en flicka, 3 pojkar skadades, och den misstänkte gärningsmannen, 18-årige Liam Nebel, sitter häktad misstänkt på sannolika skäl för mord och försök till mord. Och när vi kom hit i förmiddag så upplevde jag att de verkligen värnar om sina unga skolelever här i Fagersta idag. Vi som redaktion är ju inte de enda journalisterna här. Och både polis och krisarbetare bad oss vänligt men väldigt bestämt att inte intervjua någon på skolområdet. Och vi gör som vi blir tillsagda. Vi befinner oss inte på skolområdet. Vi har vår sändarbil en bit därifrån, och en liten bit också då från minnesplatsen. En minnesplats full av ljus, hälsningar, gosseljus och blommor. Och vid den platsen finns P4 Västmanlands reporter Nina König. Ge oss en bild. Hur ser det ut där just nu?
Jag står här bredvid ett hav av ljus, som tända ljus. Det är blommor, det är gosedjur, det är nallebjörnar. Och just nu så är det ganska lugnt här. Det är bara några vuxna som står. Men tidigare idag då var det fullt med unga elever som var svartklädda som stod här. Man hade kommit överens på sociala medier om att klä sig i svart idag. Och jag pratade bland annat med 2 flickor som var här och tände ljus och lämnade blommor. Och de heter Ellie Svensson och Nicola Firley, och de går i årskurs 1 på gymnasieskolan, Brinellskolan då. Och så här lät det, de kände 2 av pojkarna som skadades i attacken, och så här lät det när jag pratade med dem tidigare.
Man har fått ta in allting som har hänt och få tänka lite mer.
Ja, det är fortfarande jättehemskt, och hela Fagersta sörjer tillsammans.
Vad vi har hört så mår de i alla fall bra just nu och är på sjukhuset och har fått bli opererades. Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog. Jag är ganska tacksam att ingen av mina vänner som jag känner bra var där. Men ändå så är det hemskt att de som var där fick uppleva allting och se det som hände.
Två röster där, Edli och Nicola från årskurs 1 på gymnasieskolan i Brunellskolan. Nina Körnig, du pratade med dem tidigare idag.
Ja, och jag pratade också med några andra elever som stod här och grät och kramades. Det var många som stod här och kramade varandra och de berättade bland annat att de kände att de fick mycket stöd från varandra. Och även om de inte har någon skola idag så hade de stöttat varandra mer än varit där borta i krisstödet som finns då i Risbohallen lite längre bort. Men att de fick mycket stöd och de stod här och grät och höll om varandra.
Nina Körnig, P4 Västmanlands reporter. Vi återkommer till dig. Direkt från minnesplatsen hörde vi där en plats som tar större och större plats. För folk kommer hela tiden med ljus och blommor och hälsningar. Nu som gäst här i Fagersta, Mats Kjell Modin, regional insatsledare i Västeråspolisen. Klockan 14.06 i fredags larmades polisen om att en svärdbeväpnad man gått till attack mot elever på Brunellskolan. En flicka dog, tre pojkar skadades. Misstänkt gärningsman sitter nu häktad. Var i utredningen är ni nu?
Ja, men utredningen fortsätter ju med oförminskad kraft och kommer att så göra under ganska lång tid. Det är ett omfattande utredningsarbete som ska göras. Dels för att klarlägga händelseförloppet helt fullt ut, men även försöka skapa en bild av motivet till det här. Varför har gärningsmannen agerat som han har gjort? Arbetet just nu, det hålls väldigt många förhör. Igår hade det hållits ett 80-tal förhör och jag tror idag har vi säkert passerat 100. Vi räknar med att fortsatt hålla väldigt många förhör. Väldigt många på Brunellskolan kommer att bli hörda både bland elever och personal. Så det skulle inte förvåna mig om antalet förhör kommer att gå upp mot 400-500 kanske innan den här utredningen börjar närma sig slutet.
Mm. Och ni försöker kartlägga händelseförloppet och ni försöker förstå motivet. Vad vet man om motivet?
Vi uttalar oss inte om motivet just nu. Jag vet ärligt talat inte hur långt man har kommit i de delarna. Förhör med gärningsmannen sker ju kontinuerligt och exakt vad som har framkommit där kan jag inte svara på.
Och händelseförloppet då? Hur mycket kan du berätta om det?
Inte så mycket mer än det du har tagit upp. Gärningsmannen har ju dödat en person och skadat två personer svårt. Och en ytterligare person har fått lite lindrigare skador. Det är väl det vi vet i nuläget och vi har väl en bild ungefär vart det har skett och vart allting har utspelat sig.
Mm. Hur är skadeläget för de två som vårdas på sjukhus fortfarande?
Jag har inte fått någon återrapportering om det, så att vi får hänvisa till vården i den frågan. Mm.
Det har ju talats en hel del om den här gruppen True Crime Community, att den misstänkte gärningsmannen ska ha varit en del av det fenomenet. Är det något som ni har stött på så här långt i utredningen?
Vi undersöker många delar och den här cybervärlden innehåller väldigt många konstiga forum här och där och vi jobbar på i det spåret också, gör vi.
Det är så många barn och unga inblandade och du nämnde ju också att det kommer ju bli hundratals som måste förhöras, både elever och lärare.
Ja.
Vad innebär det för ert arbete när så många barn och unga är inblandade?
Ja, men när många barn och unga är inblandade så det uppstår ju naturligtvis en otrygghet och det är väldigt många frågor, det är väldigt mycket känslor. Så det vi jobbar väldigt hårt med just nu då, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge i skolmiljön. Så att man nu på sikt kan återvända till undervisningen och vardagen så sakta kan rulla på. Att det här ska bli någonting som faller i glömska, så kommer det ju inte att bli. Det här kommer man att leva med under många, många år här uppe. Mm. Men det handlar om att kunna skapa förutsättningar så att elever, lärare, personal och samhället kan hantera den här händelsen på ett bra sätt.
Hur är det att hantera dem i förhörssituationer då? Efter att ha varit med om någonting?
Ja, men det är klart. Det ställer ju krav på våra förhörsledare. Men där ser vi ju till att ha rätt förhörsledare på rätt plats. Så att det här omhändertas på bästa sätt.
Jag kan tänka mig att det här slukar mycket arbetskraft och resurser också.
Ja, men det gör det. Just nu så går vi väldigt resurstungt. Både på utredningssidan och på den här trygghetsskapande delen. Men som tur var så får vi nu en nationell förstärkning från intilliggande regioner. I det här fallet så har Bergslagen varit här nu det senaste dygnet. Och vi är oerhört tacksamma för den hjälpen som vi får. Och det är många som vill hjälpa till. Så vi kommer att lösa ut det här.
Det är fortfarande avspärrningstejp runt Brunellskolan, den här gymnasieskolan där det här hände.
Ja.
Hur länge till kommer det vara så?
Vi tror att åtminstone kommer det vara så veckan ut. Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
Vad är det för typ av teknisk undersökning som pågår nu där inne i skolan?
Ja, men man säkrar ju spår, det som finns där inne. Olika avtryck och sånt som har uppstått i samband med händelsen. Och det gäller att skapa en så stark och robust förundersökning som möjligt. Så att vi måste ju omhänderta alla delar för att det inte ska finnas några luckor i det här. Så att den görs ju väldigt, väldigt noggrant. Mm.
Vad händer närmast nu då? Hur går ert arbete vidare nu framåt?
Ja, men vi kommer att jobba på i de här två spåren. Dels är det det trygghetsskapande arbetet, och det är det vi ser med uniformerad polis som nu finns väldigt synliga och närvarande på platser, framförallt där skolungdomarna finns i anslutning till kriscentret, minnesplatsen. Men vi besöker även andra skolor, de som inte har blivit drabbade direkt. För det blir mycket frågeställningar där också, och det uppstår en otrygghet.
Vad är det för frågeställningar ni möter?
Ja, det kan vara allt ifrån varför ska vi vara rädda? Kommer det här att hända igen? Så det är väldigt skiftande hur man uppfattar.
Vad svarar ni då? Ska vi vara rädda? Vad svarar ni då?
Ja, men alltså det är klart att man ska inte behöva vara rädd i skolmiljön. Det är ju målet för det här. Sen kan man inte bortse ifrån att det här har hänt. Men det är trots allt ganska ovanligt att det blir så. Sen blir det väldigt, väldigt tråkigt när det väl inträffar. Men Polismyndigheten tillsammans med andra samhällsaktörer jobbar väldigt, väldigt hårt för att förebygga, upptäcka och förhindra att såna här saker sker. Och det arbetet går framåt hela tiden, och det har pågått egentligen med ännu större kraft än sedan den här tragiska händelsen var på Risbergska i Örebro. Mm. Så att det går framåt i det här, men vi kan behöva utveckla det, och vi kommer att utveckla det ytterligare. Sen har vi blivit bra på att omhänderta händelsen när den tyvärr väl inträffar. Vi är snabbt på plats, vi har en bra samverkan med ambulanssjukvården, med räddningstjänsten, så att vi kan väldigt snabbt agera, isolera händelsen och förhindra den här gärningsmannen från att fortsätta med sitt pågående dödliga våld.
Mm. Mats Kjell Modin, regional insatsledare i Västerås polisen. Tack så mycket.
Tack.
Nu till ytterligare en gäst här i Studio 1 som sänder direkt ifrån Fagersta, Lars Frisk. Du är präst här.
Ja, det stämmer.
Kyrkan är öppen hur mycket?
Ja, kyrkan är öppen som normalt, så där alltså mellan 8 och 4 ungefär.
Ja.
Och vi har ju haft öppet under hela helgen. Så. Ja. Däremot så valde vi att inte göra någon parallell verksamhet under fredagen, utan då såg vi till att finnas på plats i kriscentret och här på minnesplatsen. Att göra egna parallella insatser tyckte vi var helt, helt fel, och kommunen gör ju ett fantastiskt jobb, måste jag säga. Deras, den här POSOM-gruppen och allt det här har ju fungerat helt klanderfritt, i alla fall ur mitt perspektiv.
Och i din roll som präst då, vad upplever du att människor i en sån här situation, efter en sån här händelse, vad är det människor behöver?
De behöver bli lyssnade på, framför allt. Man behöver få berätta om det man har varit med om mer än en gång. Om det sen är till en präst, eller om det är till en krispersonal, eller om det är till en polis, eller nästan vad som helst, höll jag på att säga, så behöver man upprepa sin berättelse. Man behöver bli lyssnad på.
Mm.
Frågor som kommer, de har egentligen inte kommit. Ja, det kommer en del frågor. Och det, mitt generella råd är ju att svara så sakligt som möjligt. Att vara ärlig, att inte lägga till en massa av sitt eget. Det är så himla enkelt att man, när ens tankar, såklart som förälder eller som lärare, så har man ju andra perspektiv och man tänker på en massa saker.
Mm.
Men att svara på det barnen frågar, eller ungdomarna frågar.
Vad kan det vara för frågor du får då?
Ja, till exempel ett mindre barn. Det var en 8-åring som här i helgen frågade. Det var någon som dog. Ja, det var det. Och så var han nöjd.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att hade man inte tänkt sig för så hade man liksom beskrivit varför eller hur eller spekulerat i allt möjligt. Men att vara så där saklig, ganska kort, bekräftande och lyssna på vad de säger.
Men sorg är så individuellt också, tänker jag. Hur tänker du kring det?
Det är det. Och samtidigt generellt. Människor i kris har ungefär samma frågeställningar, kan man säga. Och beter sig generellt liknande. Mm. Och det är klart att det är individuellt. Och det får man ju såklart parera. Men kyrkan är ju också väldigt van att möta människor i sorg. Det gör vi ju varje vecka, åtminstone. Så vi är ju väl förberedda för sådana frågor. Och också väl förberedda för sådana frågeställningar som kommer senare. Alltså mer existentiell art, vad det nu kan vara. Mm. Det är vi också vana att besvara. Sånt som psykologer eller lärare eller sån utbildad personal inte är så bekväma med. Och det har vi ju mer än en gång, vad ska jag säga, tagit över sådana samtal från vården till exempel. När man har nått en gräns för vad man som till exempel psykolog tycker att man är bekväm att besvara. Mm. Vi har inte heller några svar, men vi är åtminstone trygga i ett slags hopp. Att livet ändå pågår, det fortsätter, livet bryter igenom. Det känns ju ibland konstigt att säga vid en sån här tragisk händelse, men det är ändå så.
Just det.
Och precis som Mats var inne på, så gäller det att normalisera i det onormala. Jag har sagt till många ungdomar att gör något som är bra för er. Gå hem och titta på en film. Var med era kompisar. För det får också plats. Mm. Man får vara glad trots att man är i den djupaste sorg. Där är också små barn väldigt duktiga att gå in och ur i sorgen. Alltså man kan gråta ena sekunden och så leker man på och skrattar med sina kompisar. Och så nästa sekund så är man ledsen igen. Mm. Det skulle vi kunna lära oss en del av, vi som har blivit för vuxna.
Jag hittade en text som ett förslag till er som arbetar i kyrkan som ni kan använda er av. Som börjar så här: när det värsta har hänt men fakta saknas letar vi efter svar. Mm. Jag tänkte på det nu. Hur kan man ta in något och känna sorg när man inte förstår varför det händer?
Mm, precis. Det är också viktigt.
Det finns ju inga riktiga svar
än. Nej,
det
gör inte. Och det är också viktigt att peka på att man kan vara i den där enorma tomheten. Alltså det är inte bara glädje och sorg, det är inte de ytterligheterna, utan man kan vara helt tom. Det är många här som inte känner någonting. Vad ska man känna? Hur ska man göra? Man fattar ju inte. Och det, så får det också vara.
Ja, men det är bra att få höra det, för ibland kanske man känner det är något fel på mig som inte gråter här nu vid minnesplatsen till exempel. För den tomheten... Det är ju också någonting.
Exakt. Sånt upplever ju människor vid begravningar också. Varför är inte jag lika ledsen som min brorsa eller så? Mm. Exakt. Är det något fel på mig? Nej, det är det inte. Utan det här är också en normal reaktion.
Men nu är det ju den akuta sorgen, eller vad vi ska säga. Det här hände ju bara för några dagar sedan. Mm. Vad händer sen? Hur ska ni förklara att nu kan man faktiskt få fortsätta att komma och prata med oss?
Ja, alltså vi har ju från början signalerat en synlighet och en tydlighet i att vi finns som resurs. Jag tror att många vet det. Så att man vet att man kan ta kontakt med oss. Och sen är det ju så att vi har inte heller några svar. Men vi är ändå vana vid de här frågeställningarna. Så är det ju. Mm.
Tusen tack, Lars Frisk.
Tack.
Präst här i Fagersta.
Tack så mycket. Så är vi till Ylva Lilja som alltså finns på plats i Fagersta. Med oss nu finns utbildningsminister Simona Moamsson från Liberalerna. Simona, din reaktion på det du hör från Fagersta idag?
Ja, men jag känner igen det som prästen Lars tar upp här. Behovet av vuxna som bara lyssnar, som är ärliga med att vi inte ännu har svar på allt. Också vara ärliga med att vi måste låta polisen få göra sitt jobb. Och att det är väldigt många som har mycket frågor, men att det är först när polisen får göra sitt jobb i lugn och ro som vi också kommer få svaren. Mm. Jag har själv varit i Risbrohallen och suttit ner i timmar med barn och elever. Och bär vittnesmål både från barn som säger att jag vill bara gå tillbaka till normalitet. Och andra barn som säger att jag vill aldrig någonsin igen gå i skolan någonstans. Det är liksom, vi har ett enormt ansvar från vuxenvärlden att se till att skolan är en trygg plats och att se till att hjälpa också Fagersta med det sorgearbetet som det kommer innebära.
Regeringen tillsätter ju idag en så kallad skoldådskommission som ska föreslå åtgärder för att förhindra framtida skoldåd. Vad skulle det kunna vara för åtgärder som inte finns på plats redan idag?
Ja, skolan ska ju vara en trygg plats för både elever och lärare. Och när vi ser ett sånt här våldsdåd så är det ju en attack inte bara mot skolan utan hela samhället. Vi har gjort en del förändringar under den här mandatperioden för att både förebygga men också stärka arbetet med säkerhet i skolan. Ändå så ser vi att det sker såna här våldsdåd. Än så länge som sagt är det för tidigt att veta vad det var som gick fel i samhället i stort som gjorde att det här våldsdådet skedde. Mm. Men vi tillsätter en kommission likt man har gjort i Finland för att kolla på vad mer behöver vi göra i skolan, i socialtjänsten, hos polisen och även hos de här sociala medieplattformarna som jag vet just nu också är tyvärr också ett stort problem. För att de här barnen söker information kanske inte alltid hos oss vuxna utan går till de här sociala medierna som inte tar ett ansvar för vårt samhälle och snarare gör det på en rädsla och en känsla av obehag.
Mm. Finns det läxor att lära sig från Finland och de utredningarna som man har gjort där?
Jag vet att Finland har genomfört en del förändringar som också vi har gjort under den här mandatperioden. Alltså att jobba mycket mer med att skolan inte längre är en öppen och allmän plats som det har varit tidigare i Sverige. Utan att man jobbar med det yttre skalskyddet och säkerheten och jobbar på att ha lås på dörrar. Jag förstår att det egentligen inte är det man vill att skolor ska vara i Sverige. Men vi har behövt jobba en del på det och det förebyggande arbetet. Men vår kommission har fått, ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder. Jag kommer öppet ta emot alla de här förslagen på åtgärderna och utesluter absolut ingenting. Och jag tycker man ska kolla både på skolan, socialtjänsten, även och kanske framförallt också de här sociala medieplattformarna som jag vet att många vuxna också känner oro över. För vi är väldigt sällan där och det är väldigt svårt att liksom fånga upp det som barn och unga ser där.
Mm. Varför har man inte gjort det här tidigare? Ni har ju gjort stora förändringar för att öka säkerheten på skolorna, som du säger.
Ja, men precis som både prästen Lars och polisen tar upp så har det gjorts ett stort arbete för att se till att man både förebygger och stärker säkerheten på skolor. Jag tror att det här verkligen ska ses som det samhällsmisslyckande som det är. Än så länge är det för tidigt att veta vad, vilka delar av samhället som misslyckades. Jag tänker att när polisen har gjort sitt jobb så kommer vi få svar som också gör att vi kan se vart vi behöver göra förändringar. Skolan är fortfarande den viktigaste platsen för att förebygga att barn hamnar snett. Skolan måste också vara en trygg plats för att barn ska kunna lära sig och för att de inte ska tveka över att komma till skolan eller att föräldrar ska vara rädda för att låta sina barn gå till skolan. Mm.
Kommissionen ska också göra en kartläggning och en analys av alla skoldåd som har drabbat Sverige de senaste 15 åren. Hur kommer det sig att en sån genomlysning inte redan har gjorts?
Jag vet, när jag har haft samtal nu över helgen så har det varit en stor tacksamhet över att Örebro har varit snabba med att hjälpa till och komma med både hur man behöver jobba med de små och stora frågorna, inte minst att lyssna på barn och unga. Vi har gjort en del arbete, men vi behöver göra mycket, mycket mer. Jag tycker att vi behöver också ta ett brett tag. Det här är inte bara en attack mot elever och barn i en skola. Det här är en attack mot hela samhället. Det här är inte bara ett misslyckande av skolan, utan ett misslyckande av samhället. Och vi måste se vad skedde fel. Och det har varit olika slutsatser som har dragits från Örebro. Det har varit slutsatser som har dragits från Trollhättan. Nu måste polisen få kunna göra sitt jobb i lugn och ro så vi kan dra slutsatser också från var misslyckade samhället när det gäller det dådet vi såg i Fagersta.
Tack säger vi till Simona Mohamsson som är vår utbildningsminister. Vi har också med oss Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet, för detta polis och utbildad lärare. Välkommen till Studio 1, Lena.
Tack snälla.
Ja, vad tänker du att en skoldådskommission kan spela för roll för att förhindra framtida skoldåd?
Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. Jag tror att vi har närmat oss en gräns där vi faktiskt behöver skjuta ihop de där stolarna. Så vi slipper läsa de här löpsedlarna igen. Mm. Och jag har ju jobbat, alltså jag har utbildat skolor i över 10 år nu. Jag har ändå varit i 80 kommuner. Jag tycker att jag har ett ganska brett och djupt underlag av vad det är som fallerar. Och vad jag kan se, skolpersonal säger sig, eller de tycker att det är rektorerna och skolledarna som är flaskhalsen. Alltså att de anmäler och anmäler och berättar och berättar och berättar och händer ingenting. Pratar man med skolledare och rektorer, då tycker de att det oftast är socialtjänsten som är flaskhalsen. Alltså det som att stoppa in saker i ett svart slukhål bara och göra orosanmälningar. Frågar socialtjänsten så är det lagar och regler och sekretess och så vidare. Alla skyller också på BUP, och BUP skyller på för lite resurser och för lite personal och också lagar och så vidare. Så att jag tror att man behöver ta ett ordentligt helhetsgrepp, och är också ganska trött på diskussionen om mer lås och dörrar. Mm. Nu har vi sett igen att eleven är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt. Mm. Man måste... De här eleverna kanske läcker 20 minuter innan själva attacken, men de har också läckt i, låt säga, större delen av sitt liv. Varningsflaggor.
Och vilka åtgärder ser du då som liksom de enskilt viktigaste för att liksom få plats en förändring?
Ja, men alltså, de har ju en destruktiv händelseutveckling. Det står ju faktiskt i skollagen att skolan ska bygga demokratiska medborgare och främja varje individs positiva utveckling. Man kan inte ha en dålig utveckling och en positiv samtidigt, tänker jag. Och förskollärarna flaggar ju redan där. Det är ju de första som flaggar. Så jag skulle säga att man behöver bli bättre på att lägga pusslet. Först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser. Kanske ganska invasiva insatser. Istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende. Det löses nog. Det gör ju inte det.
Mm. Så att förstärka kontrollen på skolorna med till exempel obligatoriska väskkontroller eller metalldetektorer i entrén. Vad säger du om den typen av åtgärder?
Ja, alltså, som mamma så kan jag ju köpa det här. Det är oftast föräldrar som brukar skrika om larm och larmbågar och vakt överallt. Och det brukar inte eleverna tycka är så jättetrevligt efter en stund. Jag förstår den känslan. Självklart som man kollar på det fysiska skyddet. Jag är för låsta skolor. Det är jag verkligen. Jag tycker att det är orimligt att vem som helst kan gå in i miljöer där våra barn sitter och lär sig saker. Men det har ingen bäring på PDV. Det har ju bäring på stulna datorer, klotter och narkotikaförsäljning. Men jag tycker inte att man ska glömma den här delen, att de elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år. Mm. Och kanske är dags att sluta säga att vi har gjort allt vad vi kan. Det har de kanske, men då måste samhället komma med något annat. Lagar och regler finns ju redan. Vi behöver en kontrollfunktion som säger att det faktiskt också håller i längden.
Mm. Vi ska säga PDV är ju pågående dödligt våld också för de som inte hänger med i förkortningarna. Ja, den här misstänkte gärningsmannen var ju faktiskt en elev på skolan. Du var ju inne på det innan också. Hur svårt är det då att stoppa den här typen av gärningspersoner?
Men det är såklart jättesvårt, framförallt... planeringsfasen, ja, de läcker information. Det finns lite olika siffror, lite internationella studier. Men någonstans 8 av 10 har läckt information innan attacken. Och kanske upp mot 6 av 10 till och med detaljerad information. Men då pratar vi ju nära inpå. Då är det ganska svårt och ganska bråttom. Framförallt om plattformarna godkänner att det här våldsmaterialet och de här communityerna får finnas. Men det jag vill puffa för... det är att det kommer väldigt sällan från en blixt från klarblå himmel. Så att om man kan börja med att lägga ett pussel inom skolan så att vi inte har fyra lärare som går oroliga för samma elev utan att prata med varandra. Att det sen följer en ganska stringent kedja upp till skolledaren. Och sen får man lägga ihop pusselbitar. Socialtjänsten kan ha pusselbit, polisen, Säpo, alla kan ha pusselbit om samma unge. Om man liksom lägger ihop alla de här pusselbitarna, då borde man få ett ganska tydligt motiv. Och där pratar vi tidiga insatser för att få stopp på det här. Både för att rädda eleven men också det som skulle kunna hända som inte får hända. Mm.
Du, oron är såklart stor idag bland elever, föräldrar, lärare att något sånt här ska hända igen. Med all din erfarenhet som du har, ska man tänka i ett sånt här läge?
Ja, man kan inte säga att det inte kommer hända igen. Vi har inget vaccin, det har ingen. Jag tror att i det här läget så ska man faktiskt inte ta några beslut alls. Jag vet rektorer och säkerhetssamordnare som blivit nermejlade helgen av människor som vill sälja på dem saker. Just nu behöver vi ta hand om oron och kanske lyssna mer än vad man pratar. Inte backa och att våga stå stabilt kvar, för att ungarna har mycket att säga och många frågor, även personalen. Sen när det har landat så bör man göra en ordentlig analys över sin egen verksamhet. Har vi gjort allt vad vi kan för att förebygga det? Och har vi gjort allt vad vi kan för att förbereda både personal och elever så att de vet vad de ska göra om det skulle hända? För det skapar faktiskt trygghet. Känslan av att jag vet vad jag ska göra, det är också en typ av trygghetsskapande verksamhet.
Säger Lena Ljungdahl som är skolsäkerhetsexpert. Tack för att du kom till studion. Vi hörde också Simona Mohamsson som är utbildningsminister från Liberalerna. Tack båda två.
Слава Україні!
Ja, idag firar Ukraina sin självständighetsdag. I Stockholm hålls en stor manifestation samtidigt som flera av världens ledare har åkt till Kiev för att visa solidaritet med Ukraina. Och EU meddelade idag att de skjuter till ytterligare cirka 6 miljarder euro för att stötta Ukrainas försvar. Vi har med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, idag firas ju självständighetsdagen. Vad är det som man firar?
Ja, det är precis som den första sångraden i den ukrainska nationalsången som vi hörde precis. Att ännu har Ukraina inte dött, en nationalsång som skrevs för ett par hundra år sedan men som är aktuell än idag. Så det man firar idag är ju sin frigörelse från Sovjetunionen. Idag var det 35 år sedan landet blev självständigt, men det är ju en kamp som ju pågår än. Just nu så utkämpar ju ukrainska soldater strider på slagfältet, står emot Rysslands invasion och ryska attacker och Rysslands försök att Kuvalandet. Så ja, man firar officiellt sin självständighet för 35 år sedan, men det är en kamp som fortsätter och pågår.
Och hur viktig är den här dagen och ett sånt här firande för Ukraina, skulle du säga, mitt under det här brinnande kriget?
Ja, det är ju Ukrainas viktigaste högtid och i år kanske får en särskild betydelse eftersom Ukraina firar just sin självständighet samtidigt som de själva fortsätter att kämpa för att försvara just den och de kämpar för sitt lands överlevnad. Och det pågår när Ryssland fortsätter att attackera ukrainska städer, dödar civila och ja, försöker ockupera ukrainskt territorium. Så det här är ju inte bara ett sätt att uppmärksamma en historisk händelse, utan när ukrainare idag tar på sig vershivanka, alltså den traditionella broderade skjortan eller blusen, så blir det ju också en symbol för identitet och motstånd och ett sätt att visa att vi finns, att man är ukrainare och att man inte tänker ge upp sin rätt att vara ett fritt och självständigt land.
Och vad har Zelensky sagt en dag som denna?
Ja, men från Zelenskys sida så har ju budskapet varit väldigt tydligt att Ukraina inte är ett land som väntar på att bli räddat utan en aktör som kan påverka kriget. Och han framställer Ukraina som starkt och teknologiskt avancerat och kapabelt att försvara sig. Samtidigt så sa han också att Ukraina behöver stöd från omvärlden, men det är Ukraina själv som ska forma sin framtid. Och vi kanske kan höra lite hur det lät när han inför hundratals ukrainare och europeiska gäster talade.
Українці не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. Українці не будуть розміною монетою в суперечках столиць. Українці не будуть підкорятися тому, у що не вірять. І точно не полишать своєї мрії. Мрії жити незалежно.
Och det Zelensky säger här är att Ukraina ska inte ligga under tsarers och ledares fötter. De ska inte vara en bricka i spelet mellan olika huvudstäder. De ska inte lyda någon de inte tror på. Och de kommer aldrig att ge upp sin dröm och drömmen om att leva i ett fritt och självständigt Ukraina.
Flera av världens ledare har ju åkt till Kiev idag. Vilka är det som är där och vad har de sagt?
Ja, det har varit enorma delegationer på plats i Kiev idag, bland annat Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Det var hans första utlandsbesök i sin roll som premiärminister. Även EUs rådsordförande Antonio Costa var på plats och de nordiska och baltiska länderna. Sverige representerades av svenska utrikesministern och där var ju budskapet tydligt att Ukraina ska inte stå ensamt. Och det Europa har lovat är ju fortsatt militärt och ekonomiskt stöd och den här närvaron på själva självständighetsdagen. Det blir ju i sig en stark symbol för Europas stöd till Ukraina, rätten att bli och förbli ett självständigt land.
Mm. Och nu har alltså EU också bestämt sig för att ge ytterligare cirka 6 miljarder euro till Ukrainas försvar, såsom mer luft- och robotförsvarssystem, robotar, ammunition och radar. Hur viktigt var det i den situation som Ukraina är i just nu?
Ja, men det kommer ju det här beskedet från EU i ett läge där Ryssland under den senaste tiden har verkligen intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Ukraina. Och Ukraina har inte kapacitet att stå emot alla. Bara de senaste veckorna så har vi sett några av krigets allra kraftigaste luftangrepp mot flera ukrainska städer. Och Ukraina har brist på luftvärnsrobotar som kan stoppa de här ballistiska robotarna från Ryssland. Så behovet är ju enormt och väldigt akut. Det handlar om i praktiken kunna skydda ukrainska städer, men framför allt inför den nalkande vintern, där vi vet ju att Ryssland kommer antagligen försöka slå ut ukrainsk energiinfrastruktur och energianläggningar.
Man strävar efter självständighet och demokrati. Ukraina samtidigt lider fortsatt av ett demokratiskt underskott. Vad behöver de jobba vidare med?
För Ukrainas del så är det enda man vill just nu att få till en fred, men inte till vilket pris som helst. Samtidigt så strävar man mot EU där man jobbar på flera plan mot korruptionen, mot ett orättvist rättsväsende. Och där har man ju åstadkommit en hel del, men Ukraina har fortfarande en bit kvar på den vägen. Men det pratar man i alla fall väldigt öppet om.
Stort tack, Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent.
Och Studio 1 kväll är tillbaka igen efter nyheterna. Då handlar det bland annat mer om dådet i Fagersta i fredags och hur händelserna påverkat många där. Nu är det dags för Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger, det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
Men vår kommission ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så vill man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot.
I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kvälls andra timme, strax mer från Fagersta där många blivit starkt påverkade av dådet i fredags. Trafikverket släppte alla krav under förhandlingarna med Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och de sista platserna till nästa års Stockholm Marathon sålde slut på ett par timmar. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 som idag också var i Fagersta med anledning av dådet på Brinellskolan i fredags. Och programledare där var Ylva Lilja.
En bit bort från minnesplatsen i centrala Fagersta finns vi, en minnesplats som kom till efter dådet på Brinellskolan i fredags där en 17-årig elev dog, 3 skadades. 2 av de skadade vårdas fortfarande på sjukhus. Den här minnesplatsen har ju vuxit under de här dagarna. Det fylls på med ljus, blommor och kort med hälsningar. Det är en stridström av bilar som parkerar på parkeringsplatsen här några 100 meter från minnesplatsen. Det kommer hela tiden människor som står en stund, någon tänder ett ljus eller kramar om någon som kan ge lite tröst. P4 Västmanlands reporter Nina König. Och du är tillbaka där nu på minnesplatsen en kort bit bort från oss där vi står och sänder. Hur ser det ut där nu när fler och fler lämnat jobbet?
Ja, just nu så det är fullt med ljus, ett hav av ljus som brinner. Det är blommor, det är teddybjörnar, det är gosdjur. Och det har börjat samlas lite folk här. Bland annat så har det kommit hit en MC-klubb. Jag står här då med Stefan Holm från Räkmackan MC-klubb som egentligen finns i Norberg. Men han och många av hans och de andra medlemmarna har gått här på Brinellskolan när de var unga. Stefan, berätta, hur känner du när du står här?
Vemod. Ilska. Ja, det är mycket känslor. Det är det. Att det här överhuvudtaget kan hända. Jag tycker det är jobbigt faktiskt. Det är det. Framförallt när man känner lite folk som går här. Och ja, nej, det är bara jobbigt. Det är jättejobbigt.
Och ni har kommit hit till klubben med varsitt ljus som ni ska tända. Varför det?
Ja, men vi kände att vi ville hedra dem här. Som har råkat ut för det här. Den här tjejen som avled och de här som blev skadade. Och vi är en så pass bra grupp allihopa. Vi har lite samma åsikter om det mesta. Så att en fråga ska vi åka hedra och alla haka på.
Och du har gått på skolan. Hur känner du inför det här?
Först ilska. Rejäl ilska att det överhuvudtaget kan hända. Att någon överhuvudtaget kan ens komma på tanken och göra såna här saker. Sen blir det ju så här, man känner ju ändå några som har barn runt omkring här. Och hur har de klarat sig? Och vad händer med de barnen? Det är nog mycket som rör sig i huvudet på de flesta som har varit med om det här, tror jag.
Det är ju en väldigt liten ort, Fagersta. Vad tror du att det här betyder för orten?
Oj, svår fråga. Nej, jag tror det är stor sorg bara. Jag tror det. Jag hoppas att man kan göra något gott av det här i slutändan. Så att det blir... Ja, det är jättesvårt att säga. Jättesvårt.
Och jag pratade ju tidigare också med en mamma som var här med sina barn. Emelie Wennmyr som var här med Ester 9 år och Ivar 6 år. Och de sa så här till mig lite tidigare.
Ja, precis. Det var min dotters önskan att få komma hit och tända ett ljus idag. Hon har pratat lite grann i skolan om det här och kände att hon ville komma hit och titta hur det såg ut.
Hur känner du, Esther? Varför ville du vara här och tända ljus?
För jag tycker synd om det som har hänt. Och...
Varför känns det viktigt att vara här då?
Det är en liten stad och det drabbar många på olika sätt. Alltså det drabbar väl alla i hela landet när en sån här stor sak händer. Så man blir berörd och man vill gå hit och visa sin omtanke och sitt stöd.
Ja, tack så mycket. Det där sa alltså Emily Wennmyr som var här med sin dotter Esther och sin son Ivar för en liten stund sedan. Och det samlas ju som sagt folk här nu och som sörjer.
Mm. Nina Karanig, P4 Västmanlands reporter. Vi sänder direkt ifrån Fagersta, delar av Studio 1, idag måndag den 24 augusti. Med mig nu Roger Ågren, räddningsledare i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du var räddningsledare vid skolattacken i fredags. Jag träffade flera av dina kollegor vid minnesplatsen i förmiddags. Hur pratar ni sinsemellan om det som hände i fredags?
Vi har ju redan i fredags så hade vi krissamtal på brandstationen. Och vi har en väldigt professionella krisledare på stationen. Och sen har vi idag haft uppföljningssamtal och vi kommer fortsätta med det hela veckan. Ska vi göra. Så det blir liksom en fortsatt process kring det hela.
Mm. Vad är det man vill prata om?
Man ville prata om känslor, hur man upplevde situationen. Man kan känna en frustration och en overklighetskänsla över det hela. Det innebär stora risker att gå in i det här. Man måste fokusera och miljön är väldigt speciell. Vi vet inte vad vi möts av när det är pågående dödligt våld.
Vad är din starkaste känsla som du bär med dig nu efter det som hände i fredags?
Jag känner ju väldigt mycket för min personal och de riskerna som de utsattes för. Och sen känner ju väldigt mycket för de drabbade. Att ett liv ska tas ifrån oss. Ett ungt liv som har hela livet framför sig. Och även de övriga drabbade med anhöriga. Det är väl mitt starkaste minne.
Du som var räddningsledare då vid skolattacken, strax efter klockan 2, fredag eftermiddag. Vilka var de största utmaningarna de första minuterna?
De största utmaningarna är ju självklart att på något sätt bemästra de riskerna som finns. Att bygga på resurser så att vi har de resurserna som behövs på platsen för att kunna genomföra det arbetet. Få en struktur på platsen. Och att vi måste få en lägesbild tillsammans med polisen. Var någonstans kan vi arbeta tillräckligt säkert tillsammans med polisen för att kunna rädda liv?
Hur jobbar du då för att liksom skapa trygghet när det är så kaotiskt?
Ja, jag måste arbeta efter en struktur. Vi har en ledningsstruktur. Där jag har personer ute på plats som får en bra lägesbild. De gör riskbedömningar. De har kontakt med personalen som finns i byggnaden. Som samarbetar med polisen. Jag får hela tiden lägesrapporteringar bakåt. Jag kan göra nya bedömningar. På ledningsplatsen så finns ju även polisen som jag har kontakt med. Jag får ju hjälp av polisen. Får reda på var någonstans som de har sökt av självklart. Var vi kan möta och hur vi kan agera tillsammans med polisen. Men det handlar ju väldigt mycket också om den styrkan som är inne. Arbeta med polisen. Gör dem. Och sen har vi sjukvården får vi inte glömma heller.
Just det.
Som är ett steg i den här kedjan.
En kedja, en struktur, ett samarbete pratar du om. Känner du att det här var någonting ni hade övat på, att ni visste vad ni skulle göra?
Ja, det var just det. Jag var otroligt stolt över att vi kunde genomföra det på det sättet. För just pågående dödligt våld, det är ju någonting som... det här är ju någonting som de flesta räddningstjänsten i Sverige övar jättemycket. Det är samövningar, räddningstjänst, sjukvård och polis. Och vi känner oss väldigt trygga i det. Som jag sa, var otroligt glad att det fungerade den här gången. Mm. Och jag ville också framhålla polisen i det här läget som så tidigt kunde gripa den här gärningsmannen. Hade de inte kunnat gjort det, då har ju det här kunnat gått åt vilket håll som helst.
Mm. Svårare då med hur ni skulle arbeta. Det blir svårare för alla i kedjan såklart.
Ja, självklart. Ja.
Men du, de som fortfarande känner oro efter den här händelsen i fredags, vad vill du säga till dem?
Jag vill säga att vi finns ju här för dem. Det är viktigt. Och är det så att de har frågor kring det här, då kan de alltid höra av sig till räddningstjänsten. Då finns vi där och kan svara på frågor. Och det kan ju också självklart gå genom kommunen eller höra av sig direkt till oss. Och sen ska de ju också vara trygga med att vi finns ju en beredskap här i kommunen också med räddningstjänst.
Tack så mycket, Roger Ågren, räddningsledare på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund och som också ledde insatsen på Brinellskolan i fredags. Jag har ytterligare två gäster nu. Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta, och Leila Shabani, ordförande för Vänsterpartiet som är ett av oppositionspartierna här i Fagersta. Jag börjar med dig, Leila. Hur skulle du beskriva hur Fagersta har liksom påverkats av fredagens skoldåd?
Det är obeskrivligt. Det känns som att varje människa man möter nu är... Det är en sån sorg för hela kommunen. Vi är liksom i en gemensam sorg. Det är fruktansvärt.
Åsa Märta, hur märker du av den här sorgen?
Nej, men jag instämmer med det Leila säger, och det här har ju rivit upp ett stort sår i Fagersta, i Fagerstas själ. Och det kommer att ta lång stund innan det här såret läker.
Mm. Och hur gör ni nu i kommunen för att läka såret?
Just nu så handlar det om stöd, om krisstöd till både personal, till elever, till anhöriga, till vårdnadshavare och till Fagerstaborna i stort. Det är otroligt många människor som är i behov av stöd, och då ser vi till att det finns det.
Och hur kan det se ut rent konkret då, det här stödet?
Ja, men i fredags, redan tror jag 2 timmar efter händelsen, så hade vi inrättat ett krisstödcenter nere på Risbrohallen i Fagersta. Och där fanns det då personal som kunde initialt ta emot eleverna från Brinellskolan. Och sen öppnades det upp för övriga elever i Fagersta och för anhöriga och för Fagerstaborna, ja, helt enkelt. Och det har ju varit öppet hela helgen, och vi kommer fortsätta ha det här krisstödcentret öppet. Man har erbjudit enormt mycket hjälp från grannkommuner, från frivilliga organisationer, och det har vi självklart tagit emot.
Ja, för jag tänker att de som också ska stötta i krisen är ju också påverkade av det här.
Exakt.
Alla ska ju orka med detta.
Ja, och därför så ser vi till att de här som stöttar, de byter av varandra. Man ska inte jobba för länge eller för många dagar på raken. Och som sagt, vi har otroligt mycket stöd utifrån, från grannkommuner och från frivilliga organisationer.
Vad säger du om det, Leila Shabani, ordförande för Vänsterpartiet? Vad är det för stöd och hjälp ni skulle vilja ha från grannkommunerna?
Jag tänker ju att det stödet som vi har fått och det stödet som kommunerna har erbjudit har ju varit fantastiskt. Mm. Och det är ovärderligt att få. Man behöver ju all hjälp som man kan få just nu.
Hur samarbetar ni nu politiska partier här i Fagersta efter att det som har hänt?
Vi har en bra relation, majoritet och opposition annars också, men vi har haft ett möte idag på förmiddagen där vi har träffats, och jag menar att alla har fått en klar bild om vad som har hänt. Och vi har ju pratat om att nu behöver vi ju tillsammans hjälpas åt för att Fagersta ska läka. Mm. Det är ju det primära, känner vi. Mm.
Ni pratar ju om krisstöd och kriscenter, kommunens kriscenter. Vi ska höra 2 elever som har varit där vid Risbrohallen, kommunens kriscenter. Det ligger alldeles bredvid Brinellskolan där dådet skedde. De här 2 eleverna, Bajlasan och Jolie, de fick gömma sig i klassrummet och kände också eleverna som skadades.
Det känns lite läskigt och typ lite otryggt. Det var en gärningsman med en svärd, och så vi visste inget. Vi var typ bara inrymda i klassrummet och vi fick inte reda på något, och det var poliser utanför.
Ja, det känns inte bra. Det som hände, ingen har känt för ett sånt.
Jag kände en som blev skadad. Jag tycker jättesynd om dem.
Jag kände hon som dog. Jag tycker synd om henne.
Vila i fred.
Åsa Märta Sjöström, de gick på Ribro, så vi är tydliga med det. Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat, och Leila Chaban i Vänsterpartiet här i Fagersta. Vad händer nu framåt då? För nu har det varit det här första akuta, det finns kriscenter, krisstöd. Hur arbetar ni framåt, Åsa Märta?
Ja, men nu måste vi ju fortsätta jobba med både med kriscentret såklart. Vi har också etablerat kontakt med Örebro som tyvärr har erfarenheter som våra. Vi tar stöd från Örebro också och vi måste också börja planera för återgång till studier såklart. Vi har ju redan idag träffat eleverna från Brinellskolan. Risbroskolan är igång sen klockan 10 på förmiddagen, för vi tror också att det är viktigt att man får komma och träffa sina vänner. Det är inte säkert man kan bedriva vanliga lektioner, men det kan vara viktigt att få komma och träffa stödpersoner, för vi har haft otroligt mycket extra stödpersoner på Risbroskolan. Och Brinellskolans elever har träffats på kriscentret och då kunnat träffa stödpersoner, och vi har också fritidsgården öppen. Men nu måste vi också titta framåt hur det ska se ut med återgång till studier. Eftersom Brinellskolan är fortfarande en brottsplats och är avspärrad, så behöver vi ju hitta en bra lösning för, ja men för återgång. Vi tror ändå att, ja men också fortsätta med rutiner. Förhoppningsvis att föreningar fortsätter med sina aktiviteter. Mm. Det är också viktigt att det här vanliga får fortsätta.
Leila, du pratade om den här förändringen och stämningen som man nästan kan ta på här. Mm. Och sorg som man ser. Vad är det vanligaste du möter? Vad säger folk till dig?
Ja, jag var ju här på minnesstunden som några av offrets kompisar har arrangerat. Mm. Och jag tror inte många säger så mycket, utan det, man behöver inte ens säga någonting för att man ska märka av stämningen. Och man gick bara runt och kramade de som man kände igen och visade liksom att vi finns här. Om det finns ingenting man kan göra som kan få dem att känna kanske att saker blir bättre, men bara att visa att man finns där tror jag är jätteviktigt.
Leila Chabani, ordförande för Vänsterpartiet, ett av oppositionspartierna här i Fagersta. Tack så mycket. Tack också Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta. Tack så länge härifrån. Tekniker i Fagersta, Stefan Lövstrand, reporter Elinor Levinsson, Ylva Lilja heter jag.
Så ska det handla om Ekots och P4s granskning av hur svenska myndigheter närmar sig amerikanska molntjänster. En fråga som har blivit brännhet på många håll. Ekot kunde i våras berätta om hur bland annat Försäkringskassan och Trafikverket efter flera år av motstånd har öppnat upp för användningen för delar av sin kommunikation. Samtidigt som det här har väckt omfattande intern kritik. Vi har med oss Mikael Gill Pettersson på Ekot som har gjort granskningen tillsammans med Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna, ska vi säga, Mikael. Vad handlar det här om?
I grunden ska man säga att det här är en krock. Det här är en krock mellan att myndigheter och andra under åratal har gått mot att det här med molnet är ju jättebra. Vi ska upp dokument, vi vill kunna chatta med varandra och så vidare. Men sen kommer då samtidigt det här nya säkerhetspolitiska läget. Donald Trump, Grönlandskrisen och så vidare. Och det här, när det krockar, då har vi ett antal säkerhetsexperter, jurister och så vidare som är väldigt kritiska mot att vi ska lägga data i amerikanska molntjänster. Och samtidigt så har vi då myndigheter som kanske redan har gått en bra bit på den här vägen. Mm. Som till exempel Trafikverket och Försäkringskassan. Mm.
Och hur har myndigheterna löst det här då?
Ja, men då är lösningen så här. Man accepterar, man säger att jo, det är inte bra ifall känsliga saker hamnar i molnet. Så därför så ska vi inför till exempel om Microsoft Teams, men vi får bara prata om okänsliga, ofarliga saker där. Medan allt det här sekretessbelagda och känsliga, det ska vi ha helt andra system för. Och det där kan ju då förväntas bli väldigt krångligt för de som ska jobba med det här.
Mm. På vilket sätt?
Jo, men hur ska du kunna avgöra? Alltså, som journalist så vet jag att jag får dagligen ut dokument som är sekretessbelagda. Alltså, det är jättemycket information hos våra myndigheter som kan tänkas omfattas av sekretess. Och här ska du som handläggare, som kanske inte har vana av den här juridiken, sitta och göra den här bedömningen inför att du ska chatta med din kollega. Du vet inte var ett samtal slutar någonstans när du börjar.
Nej. Och vilka har kritikerna varit då?
Ja, men kritikerna har varit både internt och externt. Vår granskning har ju till exempel visat att inom Trafikverket så har det funnits kritik från jurister som tycker att vi borde ställa större krav på Microsoft inför våra avtal. Det har funnits kritik från säkerhetsavdelningen som har skickat en kritisk rapport. Och det har funnits enskilda medarbetare också på IT-avdelningen. Det finns kritiker av flera olika slag. Och så finns det både forskare och säkerhetsexperter utifrån som menar att här är vi på väg att gå in i en situation där svenska myndigheter faktiskt kan bryta mot lagen om då information läcker till molnet och hamnar under amerikansk lagstiftning.
Mm. Och vad svarar Trafikverket då och Microsoft? För
ja, Trafikverket, de menar då att eftersom vi ska hålla det här bara till den okänsliga informationen så är det inget problem. Frågar man Microsoft, då ser de inget problem överhuvudtaget, för de menar då att det numera finns sådana avtal på plats så att det inte finns någon fara för att lämna ut uppgifter och hantera uppgifter i molnet, och att man då till exempel om en amerikansk myndighet skulle kräva att få ut uppgifter från Sverige, då säger Microsoft, då kommer vi att motsätta oss det.
Mm. Och vad händer framåt då?
Ja, det här är ju en glödhet fråga som nu ska avgöras egentligen både av myndigheterna och av våra politiker. Om man tittar på andra delar av EU så finns det ju en stark diskussion om digital suveränitet som det kallas. Ska vi ha europeiska moln? Ska det finnas svenska molnföretag? Eller ska vi behöva förlita oss på de här amerikanska? Det är nog en fråga som inte kommer att bli mindre het framöver.
Nej, du har ju jobbat med det här ett tag. Vad har förvånat dig mest?
Det är nog hur många reaktioner man får. Alltså, det är verkligen, nu har vi fokuserat på Trafikverket, tidigare Försäkringskassan, men vi har fått uppgifter från många myndigheter, personer som hör av sig, allt ifrån den vanliga handläggaren som säger att det här blir jättekrångligt för mig, till säkerhetspersonal, andra som påpekar att här finns det på riktigt en riktigt het potatis som ingen riktigt vågar ta i.
Mm. Ska vi tolka det som att ni bara har liksom skapat bytan så här långt, eller?
Det kommer mera, det kan jag lova.
Okej, säger Mikael Gill Pettersson på Ekot som alltså har gjort granskningen tillsammans med Lisa Lindberg på P4 Dalarna. Och avslutningsvis i studio 1 så kan vi konstatera att platserna till Stockholm Marathon nästa år tog slut på rekordtid. Med mer än 9 månader kvar till startskottet så finns det faktiskt inte en enda startplats kvar. Vi har med oss Josefin Jonsson, eller Jossan som du kallas, som är elitlöpare men också kreatör i sociala medier. Välkommen till oss, Jossan.
Tack snälla, tack för det.
Ja, löpningen verkar ju verkligen ha tagit ett fast grepp om Sverige. Hur märker du av att allt fler, framförallt unga, hittar till löpningen?
Ja, men precis. Det är exakt som du säger. Det är en väldigt stor trend att unga, allt fler börjar springa, vilket är helt fantastiskt. Och jag ser det framförallt på de här löploppen med sociala medier och runclubs. Mm. Det handlar ju också om ett socialt fenomen. Inte bara om att ställa sig på startlinjen heller. Men det är en tydlig ökning och har varit det de senaste åren.
Och maraton är förstås det ultimata beviset på att man kan kalla sig för långdistanslöpare. Vad krävs för att man ska kunna genomföra en mara, skulle du säga?
Men ett maraton är ju en resa i sig hela vägen fram. Att lägga ner tiden och energin på att träna. Och det är ju ett... Jag tycker ju själv, nu är man ju väldigt partisk, men det är en fantastisk resa att ta sig fram och... Ja, men att lyssna på kroppen och man lär sig så länge man lever det, så är det ju. Men att lyssna på kroppen, inte åka på skador, vilket är svårt såklart ibland. Men att bygga upp kilometerna i sin takt skulle jag säga.
Mm. Om man har anmält sig nu och så är det 9 månader kvar till det här loppet, men man har liksom inte joggat något längre pass ännu. Är det möjligt att kunna genomföra en maraton den 29 maj nästa år?
Ja, men det är det absolut. Du har 9 månader på dig och det räcker gott och väl för att bygga upp. Var bara klok och det är viktigt att inte stressa igång och köra de absolut längsta långpassen, utan du måste tänka på dina egna förutsättningar och inte jämföra dig med andra, utan Bygg upp en bra plan som du har och följ den och var klok och öka inte för drastiskt skulle jag säga.
Nej. Och vad betyder det rent konkret? Alltså, hur skulle du säga att man bör lägga upp sin träning för att liksom maximera sina chanser till att lyckas?
Ja, men säg att du aldrig tidigare har sprungit, om du bara har joggat några pass och liksom, ja, men, rört på dig ändå och sådär. Då skulle jag säga att börja inte med mer än max 2 pass per vecka, utan ta det lugnt och sansat. Och man brukar säga att inte öka ungefär, inte mer än 10% per liksom, per vecka och sådär. Så ta det väldigt lugnt med distansen till en början. Men också då ska sägas, kom ihåg styrketräning till exempel för att förebygga skador. Och ha ett positivt mindset kring det.
Mm. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som vi gör när vi liksom ska försöka?
Ja, men jag får väldigt mycket frågor om skador, till exempel benhinnor eller knän eller höfter och sådär. Om jag har varit med om det tidigare och just någonting när det kommer till exempel benhinnor, då det är att man kanske har, eller har skador i sig. Att man tränar för hårt i början. Man blir för ivrig, man har anmält sig, kanske precis klickat på knappen till Adidas Stockholm Marathon och sen så är det bara dags att liksom, då blir man så ivrig och vill starta på allt man bara kan. Mm. Men då är det viktigt att lyssna på sig själv och ta det försiktigt, steg för steg. Och, ja, men jag tror att största faran är att man är för ivrig, skulle jag säga. Mm. Och vila, glöm inte att vila.
Nej. P3 rapporterade ju tidigare idag faktiskt om att allt fler söker vård för just löprelaterade skador i takt med då att den här träningsformen växer. Liksom, vad är den största skadrisken? Är det just benhinnorna?
Det finns ju många olika löparskador. Det finns ju både löparknän och benhinnor och diverse olika. Men jag skulle säga att benhinnor är någonting jag har hört väldigt mycket om. Men både knän och ben, och det är ju inte alltid det skonsammaste heller. Men därför är det viktigt det här med att bygga upp med styrka, och att de vanliga skadorna kommer oftast att man ökar för snabbt, så att i volym och i intensitet också.
Mm.
Bra skor är också väldigt viktigt, som passar dig.
Det låter alldeles utmärkt. Vi rekommenderar också ett starkt pannben inför Stockholm Marathon 2027, yeah. Den 29 maj alltså. Jossan Jonsson, löparprofil, tack så mycket för att du var med oss i Studio 1.
Det var ju eftermiddagens program. Programledare Susanne Westergren och Ylva Lilja. Producent ikväll, det var Mariana Benjamin Sir. Tekniker Ludvig Mats, jag heter Annika Nordin. Vi tackar ikväll för att ni har lyssnat på oss. Strax här i P1 så blir det dagens Ekopodden.
Jag har noterat sedan länge att ordet chock, till exempel i ungdomars värld, betyder förvånad.
I språket den här veckan.
Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest.
Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.